Välkommen till det här andra programmet i serien om Maria Sofia de la Gardie, denna Tyresö-profil som jag tror att de flesta Tyresöbor så väl känner till. Denna kvinna som vi brukar kalla för Sveriges första kvinnliga industrialist och en person som ju ägde och bodde på Tyresö slott. Ja, vi har gjort ett program i den här serien och då pratade vi lite mer om hennes släkt och hennes bakgrund. Nu kommer vi till henne och hennes liv. Och jag har med mig en person här i studion som ska hjälpa mig i det här samtalet. Välkommen Göran Sundgren.
Tack så mycket Katarina. Kul att vara här än en gång.
Ja. Och vad ingen av oss är historiker vill vi vara tydliga med, men vi tycker att historia är väldigt rolig på någon slags hobbynivå.
Exakt, på en låg hobbynivå. Men ja, det är bara ett intresse och som man gärna kan nörda ner sig lite i. Och sen så kan det vara svårt att komma ihåg alla detaljer, men vi får göra så gott vi kan och hjälpas åt här.
Och vi gör absolut inte anspråk på att kunna Nej. Allt, utan vi har lite grann skummat på ytan. Och säkert säger klart. Vi något fel ibland.
Absolut.
Så kan det vara.
Så det får man vara beredd på att allting inte är helt historiskt korrekt, men vi gör så gott vi kan i alla fall.
Mm. Men Göran då, du är ju ordförande i Hembygdsföreningen och där handlar det ju en del om historia, även om ni kanske mer håller på med en lite nyare historia, eller?
Det har väl blivit som så i och med att vi förvaltar Båtsmanstorpet och Alstorp, att det är kanske mera torp och gårdar än slottet som är vårt första intresse eller mål, om man ska säga.
Mm. Och sen är du också det som väl kallas för kyrkväktare i Tyresö kyrka, det vill säga du är en av dem som ser till då att
hålla kyrkan öppen för besök.
Mm. Precis, för allmänheten under vardagar. Mm. Och därigenom har ju du skaffat dig ett stort kunnande kring Tyresö kyrka och då kommer man ju också liksom in på det här med slottet och det som har varit där runt omkring.
Det hänger ihop. Det var det vi pratade om i förra programmet.
Precis, det hänger ihop. Idag som sagt var tänkte jag att vi ska prata lite mer om henne då, Maria Sofia de la Gardie, född 1627 i Reval i Estland, det vill säga nuvarande Tallinn. Hon dog 1694, hon blev 66 år gammal. Mm. Men dessemellan då, Göran, jag har inte hittat så mycket om henne innan hon gifter sig egentligen. Vet du någonting om hennes uppväxt?
Ja, som sagt, hon föddes i Reval då och där hennes pappa var ju guvernör. Och så var det ju, som vi har sagt i det förra programmet också, att vattnet förband ju människor och land. Och så att Sverige hade ju många besittningar på andra sidan Östersjön i Reval och ja, det som är Estland och Lettland idag. Då. Men man skrev inte så mycket om flickorna på den här tiden. Det var ju pojkarna som var det viktiga. Så det finns inte så mycket sagt om det. Men hon gifte sig då som 16-åring, var ju ung. Mm. Och sen så fick hon vara som gift hustru i 5 år bara.
Och vi kan väl också säga, precis som vi sa i det förra programmet, alltså hon gifte sig ju då med alltså Gabriel Oxenstiernas son.
Gustav Gabrielsson Oxenstierna.
Precis. Och vem var han då?
Som sagt, det var ju Gabriels son då och han hade ju också en både politisk och militär karriär.
I det förra programmet så pratade vi om palatset Makalös. Och det var ju också där som de gifte sig då, hade ett pampigt bröllop. Och då fick ju Maria Sofia, hon fick ju Tyresö i morgongåva. Mm. Ja, det var inte kattskit.
Schysst present.
Ja, precis. Och Tyresö vid den här tiden, det var ju liksom inte bara slottet, utan det var ju mark som jag har uppfattat motsvarar ungefär Tyresö kommun idag.
Då,
och kanske lite till bortåt Dalarö och så.
Ja, det var ju öar och Dalarö och Vänadom. De andra öarna finns ju åt Nackahållet till då.
Mm. Ja, så att det var storslaget verkligen. Du var inne på det. Hon hann vara gift i 5 år. Ja. Och hon gifte sig alltså relativt ung, måste man ju säga, 16 år på den här tiden. Och sen dör då hennes make. Vet vi vad han dog av?
Han dör 1648 och Nej, man vet, det står inte så mycket skrivet om det heller, tänker jag. För att en del säger att han dog i 30-åriga kriget, men andra säger att han dog i Stockholm. Så att jag vet faktiskt inte exakt var han dog.
Det är intressant du säger, för jag har också uppfattat att på någonstans står det att han nog dog i strid. Mm. Men sen så har jag uppfattat att han var en person som gillade att äta och dricka mycket, så att han kanske dog av mer naturliga orsaker.
Ja, det där är jätteintressant, för jag tycker också att man mellan raderna på vissa ställen kan läsa sig till att han, ja, rent ut sagt var en superut och festprisse helt enkelt. Men på andra ställen så står det att han var väldigt atletisk och stark och liksom, ja, med den tidens manliga ideal då. Jag vet inte, men det jag kan liksom killgissa mig till är att Ebba Brahe, som då var den högsta adelssläkten, så att säga, nummer ett i Sverige, hade nog aldrig godtagit att hennes dotter skulle gifta sig med en suput. Så att jag tror att han hade många goda egenskaper. Sen, som jag också sa i förra avsnittet, så mäktiga människor får ju mäktiga fiender, och då kanske man kan behöva prata dåligt om dem.
Och sen, precis som du var inne på, alltså man kanske hade andra ideal på den tiden. Alltså det kanske var, för jag tycker att man tittar på målningar utav många av de här förnäma personerna, så är det ju inte ovanligt att de har stora magar. Till och med alltså Gustav den andra Adolf, som ju var ute i krig och red och som borde ha varit liksom, han hade ju verkligen ett incitament att vara väl trimmad, så att säga. Så tycker jag, även när man tittar på honom, så alltså det var ju inga små personer.
Nej, det brukar jag säga till mig själv. Jag börjar få pondus, säger jag, klappar mig på magen.
Ja, just det. Gustav den andra Adolf, pondus.
Blev med tiden tämligen fet.
Ja. Maria Sofia och Gustav, de fick ju flera barn. Och åtminstone 3 barn har jag kunnat läsa mig till. Varav ett barn dör väldigt tidigt. Det första barnet, Märta Sofia, Gustavs dotter, född 1645. Och sen så kom det ytterligare ett barn då, Gustaviana, Juliana, Gustavs dotter, född 1648. Och hon föddes alltså 3 veckor efter pappans död. Ja, så att då vid 21 års ålder så är alltså Maria Sofia, hon är änka med 2 barn.
Efter 5 års äktenskap, ja.
Mm. Precis.
Och sen valde hon ju att aldrig gifta om sig, utan hon behöll det här enkelståndet, och det var nog klokt på många sätt.
Ja, och det kan man ju faktiskt förstå att hon valde. Och det var ju också så att hon fick faktiskt full förmyndarskap över sina barn, vilket var ovanligt vad jag förstår på den här tiden.
Ja, och då skulle hon förvalta farsarvet också då, som senare blev rättstvister med.
Just det.
För
det är ju någonting som man kan slås av, för så har vi ju inte lagstiftningsmässigt idag.
Nej.
Utan har man gemensamma barn, då har man ju full förfogande rätt över även barnens, så att säga, andel idag. Men så var det inte på den här tiden.
Nej, men Maria Sofia ansåg ju att hon hade det.
Mm.
Och tyckte att hon gjorde rätt, att hon förvaltade pengarna till döttrarna, så att döttrarna skulle betala liksom faderns begravning. Begravning var väldigt stora och kostsamma saker på den här tiden. Och annat som hon tyckte att hon skulle bidra med, helt enkelt.
Just det. Och jag tänker, vi pratade ju om det i det förra programmet, att under den här tiden, 1600-talet, stormaktstiden, så har ju skillnaderna mellan fattig och rik aldrig, vare sig, tror jag, förr eller senare varit större i Sverige.
Kan säkerligen stämma.
Än vad det var då. Det var extremt fattigt, men det var också många som hade extremt mycket pengar. Mm. Men det var också stora skillnader förstås mellan kvinnor och män. Så att man kan verkligen, precis som du sa, man kan verkligen förstå varför hon valde att förbli ogift sen. För att i och med att hon var änka, då var hon ju myndig.
Mm. Som gift så var ju maken som var den myndiga, och sen blev hon ju myndig när hon blev änka, och då kunde hon behålla det, helt enkelt.
Ja, så att det var väl ganska klokt, kan man väl säga. Och på det sättet så kunde hon ju då hålla på med sina verksamheter. Hon, ja, det, Redan tidigare när maken levde så hade ju vissa saker dragits igång då. Det fanns ju massor av, och ja, vad man vill kalla industrier som drogs igång.
Storgods med manufakturer.
Ja.
Och maken var väl ofta bortrest, och då fick väl hon sköta det här, med vilket hon gjorde med den äran också. Och hon var ju väldigt intresserad av bokföring, av trädgårdsskötsel, av jordbruksprodukter, och ville gärna utveckla de här så att göra det mera lönsamt, så att säga. Och det hon tyckte var lönsamt för sig, det ansåg hon också vara lönsamt för Sverige då. Så hon tyckte att hon gjorde en insats för landet.
Just det. Och när man tittar då, alltså hur det såg ut i Sverige på den här tiden, så alltså alla politiska ämbeten och ämbetsmannaämbeten och så, det var ju enbart förbehållet för männen.
Ja, helt klart.
Så det var ju här hon kunde hitta sitt, liksom, på den här sidan.
Vi pratade ju förra programmet om Magnus Gabriel de la Gardie, som var väldigt vältalig och kunde prata för sig. Men det kunde nog även Maria Sofia, fast hon hade inte samma arena att verka på som brorsan hade.
Nej.
Så vi pratade också om att mamma Ebba Brahe var nog intresserad av, ja, lite affärsmöjligheter. Och det kom nog kanske från farfar Pontus också, som var affärsman i Frankrike en gång i tiden. Så det fanns lite sådana intressen i familjen, och det tror jag nog att Maria Sofia skötte Tyresögodset och andra ställen som man hade i Sverige på den tiden väldigt väl.
Och om vi ska nämna lite grann vad det var för verksamheter hon hade då. Så tegelbruk känner vi ju faktiskt till. Det har vi ju till och med, vi brukar kalla en del av Tyresö för tegelbruket.
Ja, precis. Tegelbruksvägen och så vidare.
Precis.
Det finns ingenting kvar av det, men man vet ju var det har legat någonstans.
Ja, precis. Och sen hade vi ju det som Gustavsberg känner vi ju alla till idag, alltså ute på Värmdö.
Mm. Det är den Gustav Oxenstierna som har gett namn till det.
Precis.
Man hade ju Farsta, hette det där slottet, eller vad man ska säga, herrgården där ute.
Mm. Och det var ju ursprungligen tegelbruk, och sen blev det ju liksom andra verksamheter, porslin och sådär.
Mm.
Pappersbruk, kvarnar, brännvinsframställning, såg, smedjor, oljeslageri, skinngarvning, jordbruk, vallkvarn.
Krutkvarn, sågar, kopparhammare, mjölkvarnar, allt som man kunde använda vattenkraften till. Det var ju kraft som fanns här nära Stockholm faktiskt.
Precis, och det var ju det som gjorde Tyresö så unikt, kan man väl säga. De här tre forsarna.
Det är det vi har i vårt kommunvapen.
Just det, precis.
Och vantmakeri, man gjorde ju uniformer också till krigsmakten.
Och där fick hon ju under en period ett, vad jag förstår, ganska lukrativt kontrakt med armén då.
Det gick ju mycket bra under långa tider, men sen gick det värre.
Ja, precis. Det växlade. Och hon gav sig också in i bankverksamheten under en kortare period. Det kanske inte var så lyckosamt, men
inte i längden i alla fall. Hon lånade ju till många släktingar och affärsbekanta, eller vad man ska säga, affärskontrahenter. Och ja, det var nog inte så enkelt.
Nej. Och i Harald Bergs bok, han har ju skrivit en bok som heter Tyresö under 1000 år.
Mm.
Han menar ju då att hennes intresse för Tyresö, det varierade ju lite grann med tiden. För att när hon blev änka då var hon ju till att börja med hovmästarinna åt drottningen.
Mm. Hon var hovmästarinna, sen blev hon ju faktiskt efter makens död då, 1648, så blev hon 1651 utsedd till överhovmästarinna. Och med den titeln och med hennes bakgrund så var hon faktiskt utanför kungahuset den kvinnan som hade högst ställning i den här rankingen som hon hade då, så att säga. Så att hon kallades för excellens, bara en sån sak. Och var väldigt högt rankad, så att säga. Man kan till och med jämföra med olika militära grader inom hovet då, så att säga. Så då var hon den högst bestämmande där. Och det lustiga med det var att hon var ju född inom de la Gardie då som grevinna. Men sen när hon gifte sig med Gustav så fick hon ju gå tillbaka ett steg och blev fri härinna då istället. Så att det var steget under. Men sedan 1651 så utsåg ju Kristina i postumt i efterhand Gustav Gabrielsson Oxenstierna till greve. Han blev upphöjd efteråt. Och var det på hans egna meriter, eller var det för att Kristina tyckte väldigt mycket om Maria Sofia och att hon behövde en rang inom hovet. För att annars så skulle hon slåss med de andra grevinnorna, och var hon då bara inom citationstecken fri härinna så kunde hon inte hävda sin rätt på samma sätt.
Så kan det förstås ha varit. Mm. För jag tänkte, för oss lekmän idag så vi förstår ju knappt skillnaden mellan friherrinna och grevinna.
Nej. Nej, det vet jag inte vad man ska förklara heller. Men det var en rangordning man hade helt enkelt. Så att man stod över eller under varandra i sånt. Det är jätteintressant, för att det är ingenting som vi kan förstå hur man ska kunna se upp eller se ner på människor på det sättet.
Nej, precis. Och drottning Kristina då, hon avgick ju, hon abdikerar ju som drottning då.
Stor skandal.
Ja, verkligen. Mm. 1654, och lämnade därmed Sverige. Och då kunde ju Maria Sofia ägna sig mer åt Tyresö, tänker jag.
Hon var ju entreprenör och som sagt ville ju utveckla då både jordbruk och trädgårdsmästerier, och gav sig även in. Det här var en svår period liksom, när det var de här skånska krigen och man skulle slåss mot danskarna om vem som skulle vara herre över Skåne och de landskapen där runt omkring. Så sen så när man hade härjat där nere i flera år under Karl den XI:s ledning, så var det ju gårdar som man kunde ta över. Så att Maria Sofia köpte det här Krapperup på västkusten i Helsingborgs trakten där. Och där ägnade hon sig också åt jordbruk och annat, men även att hon gav sig in och vad gör man? Skördar man kol eller vad säger man? Hugger sig kol?
Ja, precis. För det var ju de här fyrarna där som ju, jag tror att det var ungefär 6 fyrar som Sverige då hade att se till att man hade fyr på, helt enkelt.
Och levererade stenkol till de här så att de kunde lysa där. För att den här kolen kunde man inte använda till så mycket annat, den var så svavelhaltig. Men att elda den ute på fyrarna, det gick alldeles utmärkt.
Just det. Och vi kommer ju komma in på det där, de här olika tvisterna som hon hamnade i. Men även där var det ju lite så här att under perioder hade hon avtal och under perioder hade hon inte avtal. Och olika tvister om leveranser och sådär. Men hon, liksom många andra, såg ju affärsmöjligheter då när Skåne blev svensk då. Mm. Och det, jag kommer inte ihåg, var det freden vid Roskilde? Eller
Roskilde vilken? 1658.
Ja, precis. Mm. Så att det var ju många svenska adelsfamiljer som köpte gods och gårdar där nere.
Så var det, och det var ju knepigt. Man blev ju dubbelbeskattad för att man betalade skatt till Sverige, men man hade även skyldighet att betala en del till Danmark. Så att det var, ja, jag tror att det var bara hur det har varit i Jugoslavien på 90-talet och på alla andra. Så man vet ju, krig medför ju bara elände egentligen.
Ja, precis. Ja,
men jag tror att Maria Sofia var väldigt driftig, entreprenörsmässig, och hon beskrivs som strålande skönhet, kraftfull, impulsiv och temperamentsfull i sin personlighet, men även begåvad då, och precis som sin bror talade många språk och kunde många saker. Men var kvinna, och det var ju i det här fallet handikapp då tyvärr.
Just det. Hon var också en period nere i Holland. Dels så tror jag hon var på lite så här hälsoresa. Men jag har också någonstans läst att hon också där intresserade sig för och lärde sig en del om liksom jordbruk och så där. Och tog med sig kunskap till Sverige.
Ja, det var väl nog en orsak till varför hon gjorde den här resan. Att utbilda sig merkantilistiskt, så att säga. Där Holland var ett föredöme under den här tiden för många. Där finns det en bihistoria också, att hon hade ju med sig en sällskapsdam, eller vad man ska kalla henne för, som blev kvar där nere. Man satte henne, inte Maria Sofia, men av någon anledning så hamnade hon i kloster där och blev övertygad om att hon skulle bli omvänd på något sätt. Så hon blev kvar där i 5 år, den kvinnan.
Så kan det ha varit.
Ja. Men hon var där nere, och Maria Sofia var där nere för att utbilda sig och lära sig handel, helt enkelt.
Mm. Du, som sagt, hon hade ju inte bara Tyresö slott, utan hon hade också förläningar i Baltikum, hon hade Skarpnäck, hon hade ner i Skåne. Hon hade på en mängd olika ställen då. Mm. Så hon var ju liksom en förmögen kvinna.
Och därmed hade hon pengar att kunna låna ut till de här, som sen blev problem att få tillbaka, och svenska staten var kanske inte heller så duktig på att betala alla sina räkningar i tid, så att det blev lite likviditetsproblem där.
Precis, och det där tycker jag att jag har läst på flera ställen, att det här med att betala för sig, det verkar ha varit lite si och så på den här tiden. Jag tror till och med att det var så att drottningen hon köpte någon, nu kommer jag inte ihåg, någon egendom av Magnus Gabriel de la Gardie, men den betalade hon aldrig för, så sen gick väl det tillbaka. Och, alltså det verkar vara ganska vanligt att, jag vet inte ens om man betalade sin personal ordentligt, det var lite si och så, man gjorde avtal, men sen så verkar det som att alltså nej, det var inte säkert man fick betalt. Nej,
men tänk dig själv, hur ska man göra liksom? Det, ett tag var det ju stora kopparplåtar som var pengar. Och man hade olika, till och med myntfot. Man hade riksdaler, man hade riksdaler, och man hade daler silvermynt, man hade daler kopparmynt. Och det fanns liksom ingen fast kurs däremellan, och man fick göra upp avtal i det ena eller andra valutan. Och skulle man köpa ett slott, hur skulle man kunna leverera silvermynt för att kunna köpa ett slott när det var så otroligt stora rikedomar? Så att jag kan tänka mig, om man nu bara får gissa, att man skrev avtal och man hade, vad ska man säga, kvarstad i det, och man hade krav på varandra, och till slut fick man väl föra bok på det där, och ju flera förvärv man gjorde det med att man hade pengar och ville göra sig affärer, så sen till slut så dör den här människan, och då har man 4-5 barn, och det blir arvstvister, och så ska man reda ut vad det står i de här kontrakten på ett för oss gammaldags språk som kanske till och med kan vara svårt att tyda vad man har menat i de här kontrakten. Så att det var en väldigt orolig tid och mycket processer, och man har ju skojat om att man kanske till och med hade processer som ett slags spännande sällskapsspel med varandra, men det var ju alldeles för höga insatser för att man skulle ser det så.
Precis, för det var egentligen en fråga som jag hade till dig. Att för det man ju, när man googlar på Maria Sofia de la Gardie, så kommer det ju upp då, det står ju väldigt att hon hamnar i mycket rättstvister. Och min fråga till dig var egentligen, hur kan det ha blivit så? Och det här som du säger nu, det kan ju vara en orsak. Mm. Vad kan det ha varit för övrigt, tänker jag?
Ja, men nej, det vet man väl heller inte. Det är klart att liksom gör man många affärer och har man många kontakter och med de här likvida krångligheterna, så är det klart att det blir tvister om man inte skriver ett avtal på ordentligt sätt. Plus att det kanske inte heller var kutum att man betalade allting, och vem skulle man inte betala till och vem skulle man betala till, och vad är det som gäller muntligt, vad gäller skriftligt, och vad har man bara gjort under bordet under mellantiden innan man hinner skaffa fram kontanter och så vidare. Så att det finns många nivåer som det kan gå fel på.
Ja, och det är klart, vi ska göra klart för oss att rättssamhället var ju på ett helt annat sätt än vad det är idag. Idag är det ju väldigt tydligt, till exempel när man köper fast egendom, man betalar en handpenning och sen betalar på en tillträdesdag.
Strukturerat och fint.
Ja, precis. Men vi vet ju inte ens hur avtalen var skrivna och sådär.
Nej, och sen så, det fanns ju ett rättsväsende, men där kanske man var den rikaste var den starkaste. Jag vet inte riktigt om det var helt rättvist alla gånger heller.
Nej. Ja, man fick väl också agera bank åt varandra, eftersom det inte fanns något egentligen uttalat bankväsende på den här tiden. Det var väl som att man låg kvar med en säljarevers, kan man väl säga, tänker jag. Och sen en annan grej som jag har tänkt, det här med alla de här verksamheterna som ju bedrevs då. Jag har ju hela tiden tänkt så här att det var Maria Sofia själv som så att säga drev alltihopa det här. Men nu när jag har läst lite grann så har jag ju förstått att ibland kunde det vara så här att hon hade en idé, hon gjorde kalkyler, hon upplät kanske lokaler, hon hade kraften, hon kanske till och med tog hit någon person som skulle liksom sköta det här. Men då fick den här personen göra det, ja, som ett
arrende.
Precis. Och hennes kalkyler stämde inte allt överens med det som avkastningen sen faktiskt blev.
Nej.
Och då kunde de inte betala det här arrendet, för hon hade kanske gjort en kalkyl som byggde på att allting liksom var igång, men man har ju ofta inkörningsproblem och sådär.
Mm. Men hon var ju entreprenör och hon ville starta upp saker, och hon hade idéer och oftast väldigt goda idéer, men har man många projekt så är det självklart att alla går inte i lås.
Nej.
Och det finns massa praktiska problem med kanske tullar och kanske till och med tillgång till råvaror för att man ska få in och kunna göra sina kläder och vad man gör, uniformer av allting, vad man kan göra. Och så har man då kronan som en stor kund som kanske inte alltid tycker det är så viktigt att betala, i och med att man är så viktig kund, så förekommer idag inom storindustrin också att man håller på sina pengar så länge det går och kanske betalar andra fakturor i första hand.
Mm. Och sen, jag tycker att när jag har läst om henne, jag uppfattar henne som en sann entreprenör. Och då brukar man ju ibland säga så här att sanna entreprenörer, de käkar taggtråd och kissar napalm. Det finns ju ett uttryck. Och så hon, jag tror hon var tuff alltså. Hon var inte så lätt att ha så att göra med. Och hon kanske var tvungen att vara tuff, just för att hon var också kvinna.
Det tror jag också. För att hon hade makt med pengar, men hon hade inte makt med sitt kön, så att säga. Det kan ha legat henne lite genom foten.
Och sen, när jag har läst lite grann om Krapperupslopp, så har jag förstått att förvaltarna där nere, det fanns ju ett logistiskt problem. Mm. Alltså, ett brev kunde ju ta två, tre veckor. Mm. Och när de hade ett problem så skrev de ett brev, hur ska vi göra med det här? Och så kunde det ta två, tre veckor, och sen skulle hon svara på brev. Då kanske det hade gått en och en halv månad.
Ja, under tiden måste den här arrendatorn eller förvaltaren göra affären med den som man skulle ha där nere.
Precis, så det var inte så
lätt. Och Maria Sofias anda, och det kanske inte var precis som hon ville. Och så hade de skrivit ett avtal som inte gällde för att inte han hade mandat fullt ut, och hur ska man tolka det här?
Nej, precis.
Och kanske inte var alla arrendatorer helt ärliga heller mot henne.
Nej, för det har, tycker jag, framförallt där nere i Skåne. Hon blev ju säkert lite lurad av några förvaltare. Mm. De körde lite dubbelbokföring. Och som sagt, idag hade man väl sagt att man skulle ha liksom inte haft så diversifierad verksamhet. För hon håller ju på med väldigt mycket och på väldigt många ställen.
Exakt.
Hon
olika kanske borde ha liksom långt emellan dem geografiskt sett. Och om de var på andra sidan Östersjön och i Skåne och i Stockholm, det tar ju lång tid att få fram sina beslut och önskemål.
Ja. Du, hon hade ju väldigt mycket folk anställda och som jobbade åt sig på olika sätt. Har du en känsla för hur hon var som arbetsgivare?
Hård men rättvis tror jag hon var faktiskt. Hon ställde höga krav men kunde också belöna sina arbetstagare om de gjorde ett bra jobb.
Precis, jag håller med dig. Det är väl den bild man får. Samtidigt ska man ju komma ihåg förstås att det var ju väldigt stora skillnader. Och jag tror också att man har ju förstås inte den syn på sin arbetskraft som man har idag. Men det finns ju exempel där hon har skrivit i brev att se till nu att barnen får plocka hallon. Mm. Eller låt nu honom få lite extra utsäde och sådär. Så att hon hade nog en humanistisk sida också.
Ja, det får jag också en känsla av, att hon, som jag sa, hård men rättvis, och kunde belöna dem som gjorde bra, för att hon var ju också beroende av den här lojaliteten av de här som skötte hennes egendomar ute.
Just det. Och en intressant sak som jag läste här, det var att det kom någonting som hette gårdsrättsplakatet 1671-75 cirka.
Ja, vad var det för någonting?
Ja, det innebar att adeln hade rätt att själv straffa sitt tjänstefolk.
Jo, jo.
Fattar du?
Det kan man göra med både tjänstefolk och barn.
Precis. Mm. Snacka om rättsosäkert.
Jag tror också om du ska prata om jämställdhet.
Ja, just det. Ja. Man var både åklagare, man var alltså dömande, och man var också den som utkrävde straffet.
Ja. Och praktiska det här skäl också, för det gick inte att man skulle gå till domstol med allting heller.
Nej, och det här var ju förstås i första hand kanske när någon stal och sådär, antar jag. Mm. Men sen lyssnade jag faktiskt till ett radioprogram, det var Vetenskapsradion Historia, som just handlade om stormaktstiden, hur det var på Läckö slott, där några forskare tittat. Och det var ju brist på personal under den här tiden, eftersom många var ute i kriget.
Kriget, och det var ju sjukdomar med pest och annat.
Ja, och det sägs ju att det var bara 15% av de svenska soldaterna som kom tillbaka efter de här stora krigen. Och då kan man ju tänka sig att många var lemlästade och sådär. Och därför behövdes ju kvinnorna på sina gårdar och sådär. Så därför hade man då sett på Läckö slott att man faktiskt lite grann månade om sin personal. Och trots att folk söp och på annat sätt misskötte sig, så fick man ändå behålla jobbet. Och man hade till och med alltså, vissa förmåner, och folk kunde, alltså, tjänstefolk kunde säga ifrån och sådär. Mm. Så lite, det är ju lite intressant att det fanns ändå en viss balans då.
Det tror jag också, men det var ju också, man hade ju inga reglerade arbetstider, utan jobbade man på slottet så var det ju dygnet runt och hela året runt, och då, ja, det är klart att om folk super så blir det arbetstid 24-7 liksom.
Ja, precis.
Plus att man hade kanske en annan inställning till alkohol än vad vi har idag också på den.
Ja.
För den sakens skull.
Det var säkert så att man drack på ett helt annat sätt. Som sagt, hon hamnade ju i flera rättstvister, och en tvist som hon hade, det var ju med sin svärson.
Den elake mågen som hon kallar honom.
Ja, just det.
Kristoffer Gyllenstierna.
Precis, för dottern där då.
Christiana.
Just det, hon, så länge hon levde var det ju inga problem. Men hon dör ju relativt ung, hon dör i barnsäng, 27 år gammal. Mm. Och sen så blir det här då en tvist med hennes make då, Gyllenstierna av Löborg. Och den här tvisten, den verkar ha pågått i stort sett till hennes död, va?
Ja, hela hennes liv egentligen höll hon på med det här. Och han hävdade att hon hade missbrukat hans hustrus farsarv då, som han tyckte att hon hade rätt till efter att Gustav Oxenstierna hade dött. Men Maria Sofia tyckte nog att hon förvaltade det till sina barns bästa. Men det är som sagt, Kristoffer Gyllenstierna hade andra tankar, och han var också man och militär och nära till Karl den XI. Och Maria Sofia var nog rädd att Kristoffer Gyllenstierna pratade illa om henne inför kungen. Och det kan ju inte vara bra.
Nej, förstås. Och det var ju också så att hennes bror, ju, Magnus Gabriel, han hade ju liksom fallit i rang då. Han satt ju i förmyndarregeringen då för Karl den XI. Mm. Men sen när kungen kom till makten så då blev det ju någonting annat. Så att det gällde ju liksom att hela tiden det här att väga, vilken häst ska man satsa på?
Snacka om diplomati i vardagen hela tiden, vem man ska smeka, vem man ska slå.
Just det. Mm. Vi måste ju också säga en sak om Maria Sofia som jag läste någonstans. Att under den här tiden så var det ju de här häxprocesserna i Sverige. Och även Maria Sofia anklagades ju 1675 för häxeri.
Men där fick hon ju faktiskt stöd från riksråd och andra som förklarade att det här kan inte vara sant, för att hon är en redbar kvinna. Och hon klarade sig, hon fick ju, vad ska man säga, fribrev eller vad man ska kalla för, att ett intyg på att det här kan inte vara så att hon klarade sig.
Mm. Och jag tänker att på ett sätt kanske det var bra att hon som var så högt uppsatt blev anklagad, för då kanske man också insåg att det är orimliga i det här, för det var ju oftast barn då som vittnade mot sina mammor eller mot olika kvinnor. Att,
hur kunde man gå på allt det där som bara var snack och föra folk bakom ljuset.
Ja.
Även Magnus Gabriels fru då, Marie Frosyne, blev ju också anklagad på sådana här av besatta pigor, eller vad man kallar dem för.
Uff, ja, vad hemskt. Sen kom ju då reduktionen. Mm. I början på 1600-talet, i början av Gustav II Adolfs tid, då var ju marken fördelad. Ungefär en tredjedel tillhörde staten, kronan, en tredjedel adeln och en tredjedel ungefär självägande bönder. Men Kristina, hon delade ut massor av förläningar till olika personer. Och det var naturligtvis så att i kriget då så ville man ju på olika sätt ge fördelar till de som hade varit ute och stridit. Ja. Och man, dels gav man titlar som man adlade, eller hon adlade många, men det var också så att man delade ut en massa mark. Och helt plötsligt så var det ju så att när hon då försvann, när hon abdikerade, så var det ungefär 63% av marken i Sverige som tillhörde adeln.
Ja, vi pratade om inflation förut, och det gick ju nu både i titlar och i hur hon hade slösat på de här alla förläningarna och gett bort. Men drottning Kristina. Alltså. Men där, då är vi där igen. Hon skötte ju ett otroligt högt politiskt spel för att få som hon ville. Alltså hon kunde ju styra liksom rådet och riksdagen då, som hade de här fyra stånden, och klia den ena och sparka på den andra för att hålla balansen, så att hon liksom kunde vara den som stod där mittemellan och utnyttjade det på sitt sätt. Och det var hon ju väldigt skicklig på också.
Och någonstans har jag läst, jag vet inte om det här stämmer, men att under hennes tid så gick hovets kostnader gick från 3% av statsbudgeten till 12%.
Drottning Kristina var väldigt frikostig och ville ha fester och bjuda in folk.
Och hon satte upp teatrar och det var liksom gyckel och det var musik. Och, alltså hon var ju väldigt kulturellt intresserad.
Och sen efter henne var det då kusinen Karl X Gustav som var väldigt krigiskt intresserad. Och då kostade det en massa pengar. Och sen när Karl XI kom till makten så märkte han att här finns inga pengar kvar. Och då tyckte han att Kristina, mestadels Karl X, han var inte med så mycket förlänningar, för han var ute och kriga.
Ja, och han var ju kung ganska kort tid också.
Ja, han dog tidigt också. Men att hon hade, Kristina hade varit lite för frikostig, så att nu tyckte han, det här tar vi tillbaka. Mm. Så han gör som Putin, han drar tillbaka klockan och säger, det här är vad som gäller
just det.
Vid den här tidpunkten. Det är det som är punkt noll.
Och det där har man ju lite svårt att förstå, tänker jag, att adeln då fanns sig i det här med reduktionen. Men det var väl
med tvungna, men Maria Sofia var ju skitsur, för hon hänvisade till både pappa Jakob och farfar Pontus som hade tagit in så mycket land till Sverige, och nu så blev hon fråntagen allt det här som de hade utökat Sveriges gränser, och nu skulle hon minst få ge tillbaka det som hennes släkt hade tillfört till landet. Just. Hon var mycket bitter över det.
Ja, det förstår man ju.
Ja.
Och som sagt, i det förra programmet pratade vi ju om hennes bror då.
Magnus Gabriel.
Ja, han förlorade ju i stort sett alla sina då, förutom Venngarn då, där han ju också dog sen. Alltså Läckö slott och...
Han hade hundratals slott på olika delar. Så att,
hur mycket som helst.
Ja. Så plus att han åkte upp och ner i gunst hos både drottningen och senare de här kungarna då, Karl XI.
Ja, nej, så det här var ju förstås en tuff tid för adeln. Samtidigt så var det väl väldigt nödvändigt förstås. Och Karl XI, han fick ju god draghjälp av borgare och de ofrälsestånden. Så att och det var ju också om hot under skatter förstås. Mm, mm. Det var ju väl därför de fanns i det här.
Ja, Karl XI var ju även mäkta arg över hur förmyndarregeringen hade hanterat Karl X:s arv och tyckte att han hade inte fått ut tillräckligt mycket av det, utan att det hade gått till annat då, med de här rådsherrarnas.
Ja, och det tror jag han hade nog fog för den ilskan. För många hade ju försett sig.
Ja, det så gör människor, speciellt i högställning kanske.
Ja. Precis. Mm. Vi måste ju också nämna någonting om Maria Sofias barnbarn, som ju blev väldigt också känd. Maria Gustava Gyllenstierna, det vill säga hon var ju alltså dotter då till Gustaviana.
Mm.
Hon som dog när hon var 27 år, och då maken, alltså han som bråkade med Maria Sofia, Kristoffer Gyllenstierna. Ja, för hon utmärkte sig ju på många sätt.
Hon var ju författarinna och hon översatte ju gamla skrifter om bibliska händelser och annat. Så att, hon var nog ganska välsedd inom kulturella kretsar också. Och det var ju hon som var slottsfru under den tiden där ryssarna härjade i Stockholms skärgård 1719. Och det är ju från hennes tid som den här skrönan kommer om att hon lät riva tornen på slottet och eldade upp lite grann i skogen där för att ryssarna skulle tro att de redan hade varit där.
Just det, och det är väl inte vederlagt, utan det är väl kanske mer en skröna.
Det tror jag, för jag tror inte att ryssarna vågade gå så långt in i skärgården, de hade kunnat blivit instängda, men det är också en bra historia, så det behöver vi heller inte.
Nej, det är en bra historia.
Ja.
Precis, hon var en av Sveriges mest lärda kvinnor, har jag läst. Och hon bland annat översatte judarnas historia. Och,
den tänkte jag på, judarnas historia,
ja,
precis.
Och det var många potentater som kom till Tyresö på den tiden. Professorer och biskopar och Hon var även känd utanför Sveriges gränser på många sätt och vis.
Ja, hon var en lärd kvinna och duktig.
Mm. För du, en sak. När man, jag tror om man googlar på Maria Sofia så tror jag det står någonstans att hon var i stort sett utfattig när hon dog. Vad säger du om det? Stämmer det, utfattig?
Det är väl ett relativt begrepp, men hon hade ju förlorat väldigt, väldigt mycket. Så, och sen var det väl också det att hon ägde ju massa med gods och hon ägde massa med saker, men det är ju inte likvida medel heller. Och det finns ju förteckningar över vad som såldes på auktion efter hennes död, och det var ju inga små saker, men det var ingenting man kunde betala maten med, så att säga. Fattig på så vis, men ändå rik på andra sätt.
Just det, allting är relativt.
Ja.
Hon var inte helt barskrapad, kan man inte säga.
Nej, men med högadliga mått, ja, kanske hon var det.
Så kanske hon var det, precis. Och man ska ju också komma ihåg att det blev ju ändå så att hennes barnbarn fick ta del av Tyresö slott. Så att på något sätt så var det ju ändå så att arvet gick vidare.
Jo, men från att ha varit en entreprenör och en storskalig industrimagnat, får man väl ändå kalla det för, så fick hon väldigt stor skada av reduktionen bland annat. Och plus att hon kanske blev lurad av affärsmotparter och kanske att det var svårt att hålla upp ett sånt här stort imperium, eller vad vi ska kalla det för.
Mm.
Men det var nog svårt.
Ja. Och som sagt var, Maria Sofia dör då, alltså 66 år gammal, år 1694. Och hon ligger ju begravd i Tyresö kyrka. Ja, på den vägen var det.
På den vägen var det. Nu har vi pratat här under lång tid.
Ja.
Men ska vi försöka sätta det där i verket och kanske kolla och prata mer om Makalös, som väl är en intressant del av Stockholms historia?
Ja, men absolut.
Och därmed även Tyresös historia då.
Ja, för det hänger ju ihop. Och jag tänker också, vi skulle ju också kunna i alla fall på utsidan gå förbi och titta på det här Braeska palatset som ju ligger på Götgatan. För det var ju där som Maria Sofia bodde en hel del då. Det var ju hennes mammas palats då. Där bodde ju Maria Sofia på vintrarna och en hel del när hon var i Stockholm.
Precis, och det var ju också en av rättstvisterna. För det var ju också ett konstigt testamente som Ebba hade skrivit, att Maria Sofia hade rätt att vara där, men ändå så blev det borttestamenterat till sin son. Ja, jag kommer inte ihåg vem det var som ärvde, men det blev också en tvist vem som skulle få ägare där till slut.
Ja.
Ja, men det kan vara ett utflyktsmål, gärna det.
Det kan vi göra. Mm. Ja, tack så mycket, Göran Sundgren.
Tack, Katarina. Kul, intressant.
Ja, i detta andra program om Maria Sofia De la Gardie och släkten De la Gardie. Och ni har lyssnat på Tyresö Radio.